Publiken har sagt sitt. Idag har ni fått rösta fram vad ni allra helst vill att vi talar om. Hur är det, Jenny? Är du överraskad över slutresultatet?
Lite nog.
Ja. Och hur känns det?
Nå, så här. Vi har ju aktivt undvikit att vara språkpolisiära i podden. Så det är lite motvilligt, eller som man säger på finlandssvenska, med långa tänder. Mm. Som vi gör dagens avsnitt om varför uttryckligen finlandssvenska stör sig så mycket på dagens dåliga svenska.
Exakt, men vi försöker.
Vi försöker göra ett trevligt avsnitt.
Publikfrågan idag handlar om orden omröstning och röstning. Är de här orden synonyma? Det ska vi i vanlig ordning försöka reda ut i slutet av denna episod. Men idag är det alltså ert avsnitt. Vilket ämne vill du att näst sista ordet handlar om i det näst sista avsnittet? Och ni fick rösta och ni har röstat och ni har röstat. 600 röster kom in. Det är helt okej.
Mm. Bra resultat.
Ja, det börjar bli så där nästan så att vi kan använda det i vetenskapliga sammanhang. Mm. Nästan.
Jättebra sampel.
Mm. Ett ganska stort N kan man säga. Mm. Och det var ganska jämnt, får vi ändå säga. På tredje plats i omröstningen kom Pokka Ruotsi eller Pokka Suomi, om Pokka Suomi och Pokka Ruotsi är räddningen för det tvåspråkiga Finland.
Och Pokka Ruotsi, Pokka Suomi handlar ju om det här att man med utan skam talar en bristfällig finska eller svenska eller något annat språk.
19,8% av rösterna. Och sen var det jättejämnt mellan ettan och tvåan. Det har också gjort att ända in i det sista så var det lite oklart vad vi ska förbereda här. Men på andra plats, dialekter. De roligaste orden och uttrycken på våra finlandssvenska dialekter. 29,9% av rösterna.
Ja, och jag tror att en del orsak kanske till att det här med att störa sig på dåligt språk, trots allt vann var den att det har vi ju faktiskt inte gjort.
Nej.
Vi har talat mycket om dialekter, vi har talat om roliga uttryck. Det ska vara roligt att sammanställa dem, men det här med att gnälla över dåligt språk har vi inte riktigt sysslat med.
Inte så mycket, nej. För varför stör sig uttryckligen finlandssvenskar så mycket på dagens dåliga svenska vann med 31% av rösterna, det vill säga en dryg procentenhet fler röster fick det här alternativet. Och då kanske det är på sin plats att vi börjar med att snacka lite om de saker som då finlandssvenskar stör sig på. För här börjar vi också ha en del att luta oss tillbaka mot. För under 11 säsonger har vi ju bett er skicka in språkfrågor, komma med kommentarer. Och det har faktiskt kommit in tusentals frågor, tusentals kommentarer. Och en del av det här är återkommande. Och dessutom så hade vi ju, kommer du ihåg det här avsnittet som vi gjorde, det här ambitiösa, Jenny, när vi frågade 100 språkproffs när vi var uppträdde på
översättardagarna i Åbo.
Så var det, ja. Och så frågade vi besökarna på bokmässan också, och så hade vi ett sånt där, en omröstning.
Det var ganska lika resultat på båda publikerna.
Så
den
det.
Ena var mer en läsintresserad skara, den andra var proffsöversättare.
Mm. Så vi har dels det, och sen har vi då de här 11 säsongerna och 241 avsnitten att luta oss tillbaka mot det. Och jag vågar påstå att det är två saker som är återkommande i frågorna och när man kommenterar saker om språk. Och det första måste vi kanske säga några ord om, även om jag vet att inte du skulle orka säga någonting om det. Det är det könsneutrala pronomen hen. Det kommer in många kommentarer, det kommer in många frågor, det stör mig. Är det officiellt att säga hen? Varför använder ni hen? Varför används hen? Du har sagt någonting tidigare om hen. Vill du säga någonting på nytt, och så skrattar du.
För dig som ogillar ordet hen har jag en enkel lösning. Använd det inte.
Mm. Så säger språkdoktorn Jenny Silvin.
Ja, men, alltså, men sen å andra sidan, om du inte kan säga hen, så ska du också låta bli att tala om och skriva om icke-binära personer som inte vill tvingas in i ett kön som inte passar hen.
Mm.
Det är alltså inte din sak att köna någon, hitta på vad den i så fall är. För det är inte hyggligt, och då får du finna dig att uppfattas som en otrevlig person som kränker andra. Men alltså, som sagt, du kan vara tyst och inte säga hen. Sen om du inte gillar ordet hen, det här liksom bara om vi talar om en sån här potentiell hypotetisk person. Om en student kommer in och har problem med X kan du säga till hen Y. Så då kan du alltså använda han eller hon. Men jag tycker det är intressant att om du ogillar det här ordet så kan du fundera på varför du inte tycker om det. Mm. Är det för att det stör dig att världen inte är binär?
Mm.
Eller är det för att du tycker att han eller hon är smidigare? Och det kan du i så fall, då säger du han eller hon eller hon eller han.
Ja.
Eller du kan också höra till den här ganska lilla minoriteten som tycker att han är könsneutralt. Mohaha. Som om det vore det. Men alltså visst.
Mm. Men det är ju också, det är spännande. Vi har ju inte frågat om någon form av politisk tillhörighet eller så, i kombination då till att man är lite allergisk mot eller för hen. Men i Sverige så gjorde man, det var Språktidningen som gjorde det, och det var drygt 1000 sverigesvenskar som fick svara på frågan om hen och vilka saker som de stör sig på överlag. Och då kom det fram att det här är alltså ett politiskt laddat eller politiskt styrt ord utifrån vilken partitillhörighet du har. Så var det hela 50% av Sverigedemokraternas väljare som svarade att hen är den främsta källan till irritation. Ser man på de andra partierna så låg hen någonstans mellan 5, 6 eller 7 procent eller procentenheter. Så här finns alltså nog en del förklaring också till att du protesterar kanske mot någonting annat än själva ordet, att ordet blir ett uttryck för någonting som ligger och bubblar bakom.
Men det finns en massa nyord som jag tycker är fåniga och som jag låter bli att använda. Alltså jag har ju till exempel i podden retat mig över ordet drinkso. Och det löser jag genom att helt enkelt låta bli att använda det. Jag tycker det är ett infantilt ord för att ta sig en rackabajsare. Vilket är ett ord som jag inte själv heller använder. Men alltså när jag sen i en kollegial diskussionstråd uttryckte min ogillande över ordet efter att en kollega hade använt det, så att du tycker inte om ordet drink, så att hur kan du använda ett så barnsligt ord?
Det ska vara rackabajsare istället, skrev du det?
På finska. Så då mötte mitt ogillande en munterhet och de började skratta åt mig, och det tyckte jag, och det kunde jag alldeles väl bjuda på. Det var väl egentligen kanske hela tiden avsikten med mitt gnäll, att jag skulle gnälla och låta som en surtant och för att de skulle få skratta åt mig, för att jag försöker ju, en person som i allmänhet försöker undvika att sprida otrevlig stämning, så det var nog mest på skoj som jag gnällde till.
Ja, men ännu det om hen, innan vi lämnar kanske hen, så ordet infördes i Svenska Akademiens ordlista för 10 år sedan, 2015, men finns belägg för att det har använts i skrift redan på 1960-talet. Så det här är ju ingen nymodighet mera heller.
Det har ju gjort diskussioner om att det ska vara på väg in i lagspråk, vilket är på något sätt den här sista utposten för att ett ord faktiskt är godkänt.
Mm.
Och jag hörde någonstans, men det är nog ett antal år sedan, att det redan skulle ha alltså varit på väg in faktiskt i lagspråk i Finland före Sverige, vilket är intressant, därför att Finland brukar följa Sverige. Men nu var det någon lag som skulle förnyas, men jag vet sen faktiskt inte riktigt hur det gick med den saken. Det blev liksom aktuellt att förnya någon lag i Finland innan man gjorde det i Sverige, men jag försökte ta reda på hur det faktiskt sen gick och inte hittat svar.
Hen alltså en av de två största irritationsmomenten utifrån den fakta vi har. Och det andra är...
Men jag tycker faktiskt det är lite kul att det irriterar folk så mycket.
Du tycker det?
Ja.
Mm? Och det andra så är onödiga lånord från engelskan. Och när vi hade den här då omröstningen, eller när folk fick säga sitt om det här på bokmässan och språkproffs, så var det här som stör det allra mest. Och det ser vi ju också i vår brevlåda eller inboxen, att det är när engelskan smyger sig in i svenskan, eller när vi använder engelska ord när det sen skulle finnas lika bra ord att använda på svenska. Och kanske någon form av oro för att språkmedvetenheten eller språkkänslan brister när man plockar in engelska ord när det skulle finnas lika goda alternativ på svenskan. Så det här är någonting som irriterar och verkar att irritera oss finlandssvenskar jättemycket.
Jag är ju inte främmande för att slänga in engelska ord själv eller finska om jag inte i stunden kommer på något bra svenskt ord. Men det är kanske en sak vad man gör spontant så här. Jag tänker till exempel cringe, som är ett sånt modeord, som väl handlar om att man skruvar på sig lite besvär. Att,
skämskudde,
ja. Men att det faktiska rörelsen, cringe, har inte riktigt någon motsvarighet i svenskan. Och då fyller det ju en funktion. Men det är ju en sak vad man gör spontant och en annan sak vad man gör i skrift eller i offentliga sammanhang där man har förberett sig eller åtminstone borde ha förberett sig. Och sen är det också en sak att låna in ett ord som man saknar i svenskan, ett annat är att låna in ett ord som finns i svenska men som till exempel plötsligt får en annan betydelse som nu inkräktar på ett ord som finns i svenska, till exempel just konfirmera. Och konfirmera handlar ju om att man bekräftar den kristna tro som man fick sig tilldelad vid dopet. Men det svenska ordet för andra bekräftelser är ju just precis bekräfta. Mm. Eller till exempel folk som, alltså, ordet hysa som håller på att försvinna.
Husera.
Hysa betyder ju att ge husrum åt, medan husera betyder att man vistas någonstans. Att man husera, det här ni huserar betyder just det här, att det här ni håller till. Medan nu har det kommit så här att vi huserar någon. Och det är en felaktig användning som jag tror kommer från engelskans to house.
Sannolikt. Socialisera är ju en annan också, har du märkt.
Ja, socialisera betyder väl å ena sidan att man roffar åt sig någonting och gör det till allas egendom.
No, det är mer så att du socialiserar kanske någonting och då blir det allmän egendom eller statlig egendom.
Ja, men sen, att socialisera är också ett pedagogiskt begrepp när man alltså socialiserar ett barn eller en hundvalp eller någonting. Att ha det med för att det i sociala sammanhang ska lära sig hur man...
Mm. Men det är ju mer sådär, jag tänker att umgås sådär, att vi bara socialisera.
Vi umgicks.
Mm. Och familjär är väl ett annat ord också som har råkat ut för en betydelseglidning tack vare eller på grund av eller i och med...
Familjärstämning är det här att man kanske är lite informell.
Sådär förtrolig kanske också. Och är du familjär, alltså känner du till betydelsen bekant har smugit sig in i svenskan också. Så det är väl det här som många stör sig också på.
Och det som kanske stör mig det här att flera ord som uttrycker nyans sammanfaller, vilket betyder att de här nyanserna försvinner. Och det är kanske det som gör mig lite vemodig.
När det kommer till engelskan.
När det kommer till, det är ju ett fint, ska vi säga, det kommer till kritan, brukar man ju säga.
Ja, men vad säger man det då? Har du koll?
Jag kollar upp det här. Kommer till kritan, det är alltså det är att man köper någonting på krita. Kredit, ja, krita. Så det är inte bara att krita ska vara liksom en lustig kortform för kredit, utan man antecknar faktiskt med krita i någon sorts liggare eller på någon tavla, vem som är skyldig, vem vad.
Ja, ja, exakt.
Och där någonting kommer till kritan har att göra med det här. Att när det gäller så är det så här.
Mm.
När det kommer till kritan var hon sen ändå inte så modig som hon hade påstått. Men det här att när det kommer till kritan, det som sen faktiskt finns upptecknat till slut.
Mm. Exakt. Så det står att du har druckit nu 7 rackabajsare på kredit här. När det kommer till kritan så är du skyldig oss nu 13 kronor.
Ja, fast det är sen ändå inte riktigt så det används. Utan när det kommer till kritan det betyder det så här att man säger en sak men sen när det faktiskt gäller så betyder det något annat. Så det har eventuellt lite förskjutit sina betydelsen.
Ja.
Men kommer till kritan, det är alltså Svenska Akademins ordbok som gav den här betydelsen, det här ursprunget. Mm.
Men när det kommer till, så det är ju influerat av when it comes to och används då istället för om eller vad gäller, att när det kommer till de nya stridsplanen eller när det kommer till
julfirandet. Vad de nya stridsplanen beträffar.
Mm, exakt. Men det är ju inte fel att säga när det kommer till, men det är ju ett sånt här uttryck som stör våra lyssnare också. När
det smugger sig in.
Det smugger sig in.
Jag brukar nog fortfarande säga till studenter att man kanske kan vara lite försiktig med det.
Ja, men sen är det ju också så att vi har kanske konstaterat någon gång här i näst sista ordet tidigare också att språket var bäst för lagom länge sedan. Att vi har en sån här tendens att tycka att när vi lärde oss någonting, att när jag lärde mig skillnaden mellan att när ska man använda på grund av, tack vare eller i och med. Och jag har lärt mig det där och det sitter någonstans i skallen på mig och gör någon fel där så blir jag så här, du skriver så där på grund av om det är negativt och tack vare om det är positivt och i och med om det är neutralt.
Ja, men den här reaktionen, Jens, säger inte så mycket om dig som person, men vad du gör av det säger en del om dig som person. Så frågan är, hur reagerar du, hur liksom agerar du på den där impulsen du får? Går du omkring och drämmer även i bordet och säger, det ska minsann vara så här för jag vet hur det ska vara? Eller låter det passera om inte någon har bett om din åsikt?
Jag brukar ibland, så växer hornen ut på mig. Och då brukar jag ta fram ordet tape. Engelska ordet tape som vi lånar in för.
Tycker du det är bra eller dåligt?
Jag tycker att det är bra. Alltså, jag menar, för, vad ska du säga då? Ska du säga självhäftande plastremsa som du bla 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 gör? Men med tejp, det är kort, det är fint, vi lånar in det.
Man kan använda ett verb, tejpa.
Mm, för 80-90 år sedan så lånar vi in tejp.
Reparera ibland med en klisterremsa.
Ja, så ja, visst engelskan, och, men ibland så kanske vi ser det här, vad ska jag kalla det för, anglicism-spöket lite väl frekvent på olika ställen. Vi ska komma ihåg hur mycket vi har fått från engelskan, ta till exempel nu live-konsert som vi bara har översatt, vad skulle man nu kalla det för sen annars då?
Just det. En ja. Spelning med levande, närvarande orkester. Mm. Men det som jag tycker också är intressant det där, att jag har ju ibland så säger folk att nu blir jag så medveten, språkligt självmedveten när jag talar med dig. Och jag lyssnar egentligen inte alls med någon sorts dömande öron på hur folk talar. Jag brukar på något sätt registrera om någon säger att han har något fint och roligt uttryck, men annars bryr jag mig faktiskt inte. Nej. Och det är mitt privata jag. Och sen i professionella sammanhang, när det är min sak att granska en text, då läser jag den som fan läser Bibeln och försöker aktivt hitta alla fel. Ja. Men också där försöker jag på något sätt nog hitta var den här texten kommunicerar väl och ge respons på det. Att det här fungerar jättebra, det här är en snygg formulering, eller här är det väldigt pedagogiskt, du förstår precis vad det handlar om. Men sen, här finns några språkfel som kan fixas.
När det kommer till de här sakerna.
När det kommer till kritan.
Ja. Men vem är det då som stör sig, om vi tar den delfrågan?
Ja, säkert alla på något sätt.
Säkert alla, och kanske lite på olika sätt. Och jag tänker ännu det där, eller jag ser att den här tesen om att svenskan var bäst för lagom länge sen stämmer, och att den är återkommande. För vi hade ju också ett avsnitt, om du minns Jenny, här för en tid sedan, när vi talade om konservativa eller värdekonservativa unga, och om den här värdekonservatismen också märks i deras språk. Och då hade vi ju en del belägg för att det kunde vara så, beträffande exempelvis niande, eller att införa dem istället för det och dem i skrift.
Just det.
Och så vidare och så vidare. Så språkpoliser så är inte enbart äldre människor som sitter vid tangentbordet och blir upprörd när Jenny Sylvin eller Jens Berg säger någonting tokigt i radion. Utan det kan också vara unga människor som har lärt sig någonting för sig 3 år sedan. Att jag vet nu att det ska vara så här, och jag har skrivit detta i ett prov eller i studentexamen eller vad man än har skrivit det. Nu ska ni inte komma och rodda och ändra någonting här, för att nu har jag lärt mig det här.
Jag tänker att de enda människor som aldrig gör språkfel är de som aldrig vare sig skriver eller säger någonting.
Nej, och sen också så tycker jag att det är fascinerande när det kommer den här typen av respons till oss. Så innehåller ofta brevet ganska många språkfel. Någon skriver sådär att, men jag är jättetrött på utfyllnadsord, eller att nu hörde jag igen någon som sa i offentligheten, om det sen var i radio eller om det var någon annanstans, att någon använde utfyllnadsord som liksom, eller vad heter det nu, och det vill säga, och det här kom hela tiden och hela tiden och hela tiden. Och när den här människan skriver det, så kommer det någonting annat sen som är helt från röven.
Ja, så man ska inte kasta sten i glashus.
Nej.
Men igen, alltså, nu är det klart att vara medveten om... Så här, det är så här vanlig så här psykologisk idé att den enda person man verkligen kan påverka är sig själv.
Ja, så är det.
Så att se över ditt eget hus, och sen kan man ju föregå som gott språkligt exempel. Man kan läsa för sina barn, man kan läsa själv. Det här utvecklar språket på massa olika sätt. Och jag menar, vi läser, och jag har en 6-åring och en 8-åring som låter som 2 små professorer med kiss- och kack-humor.
Så kan det gå när det kommer till barn.
Ja, och jag menar, det är ju, ja, de har ju ett brås på.
Mm, och blir man
när det gäller båda.
Och är det, exakt. Och är det så att man blir riktigt, riktigt irriterad, så då tar man bara en drinkso.
Men jag borde rätas med mig.
Men nu då, när det kommer till kritan, Jenny, med vår fråga. Är det då uttryckligen finlandssvenskar som stör sig på, inom citat, den dåliga svenskan idag? Och vad ska vi svara på det då? Jo, nej, kanske.
Ja.
Alltså på ett sätt, ja, väl. För, och det hänger ihop med att vi är en språklig minoritet som kan känna oss, eller vi kan känna oss trängda då och då i det språkklimat som råder.
Ja, och det är influenser från två håll, men sen det här att språk påverkar varandra. Har man flera språk som man aktivt använder, antingen aktivt eller passivt, alltså tar in eller uttrycker sig på, så är det klart att de här språken påverkar varandra. Mm. Och det i sig inte vare sig bra eller dåligt, utan det bara är. Så här är det. Och sen handlar det ju kanske om den här medvetenheten om att det ändå anses vara bra att man håller de här språken isär. Vissa språk har sina konventioner som vi gärna vill hålla oss till och som vi gärna vill att andra människor ska hålla sig till. Och sen finlandssvenskan blir påverkad jättemycket från två håll, vilket inte händer i Sverige på samma sätt.
Nej. Eller tre håll.
Vad menar du?
Om jag tänker finska och sen tänker jag Sverige, svenska, nymodigheter. Låt vara, vi är samma språkområde, men vi får ju också den reflexen eller reaktionen någonstans att Sverige, svenska, nymodigheter så ska vi akta oss för.
Just det. Och sen har vi engelska. De berättar vi oss också på.
Mm, ja.
Så på det sättet kanske, ja. Finlandssvenskan, den är minsann så ren och ursprunglig, och i Sverige gör de vad som helst. Det här är ju också en åsikt man hör ibland.
Så är det. Men det som jag tyckte var jätte... det var inte kanske i ögonfallande, men det var en insikt. Jag var på en vetenskaplig konferens i Polen här för två veckor sedan.
Lyckans, och det är roligt att gå på vetenskaplig.
Media handlar om minoritetsmedier och om språk. Och då var det en massa kloka människor som uttalade sig, alltså människor som representerar diverse olika språkminoriteter i Europa. Och det var återkommande, alltså detta som händer. Människor som är oroade för att ett minoritetsspråk utmanas av engelskan och att de unga på grund av eller tack vare sociala medier använder sig av ett språk som då upplevs vara inom citat dåligt. Så det finns någonting med en språkminoritet också som gör att vi blir extra känsliga för det som sker runt omkring oss. Men sen ska jag bara säga en annan sak som jag tyckte var rolig på den här konferensen. Och det var att dialekterna har ett uppsving, eller olika små varieteter av ett språk har ett uppsving tack vare musik, tack vare sociala medier i en europeisk kontext också.
Aj, vad roligt. Mm. Det är ju jättekul att höra att det inte bara är ett kaj-fenomen i Finland. Utan, och att kaj-fenomenet kanske är inte, de är inte föregångare, utan de är kanske ett symptom på någonting som händer.
Ja.
Att bara bada bastu blir en hit.
Det tror jag också att det är. Och att det är liksom ett uppvaknande som vi ser tack vare de möjligheter vi har att uttrycka oss nu på vår egen variant av ett språk, om det sen är minoritetsspråk eller om det är en liten dialekt eller vad det nu sen kan vara.
Kom ihåg det här, språklig diversitet är bra, och den här diversiteten i diversiteten, att det inte bara finns olika språk utan att också olika varianter inom olika språk uppskattas. Det är något som gläder mig jättemycket.
Men vad säger du nu? Har vi då, Jenny, anledning att vara oroliga för en allt sämre svenska?
Språklig medvetenhet är bra.
Ja. Språkkänsla.
Det är det enda jag har att säga om det här. Mm. Men sen vet vi också att folk gör så gott de kan.
Och jag tänker så här, att så länge folk bryr sig om språk så är inte bra det. Är inte det viktigaste att vi bryr oss, att vi har en åsikt, att vi tycker att vi vill säga någonting om språk, vi värnar om språk.
Språk väcker känslor, och det tycker jag är jättebra.
Ja.
Det är jättebra. Ja. Alla de här språkliga känslorna behöver man inte dela med andra i alla sammanhang. Men att det väcker känslor är jättebra. Ja.
När det kommer till språk och känslor så är det bra, säger vi här. Diskutera gärna med oss på arenan i appen där. Är du orolig för dagens svenska? Tryck på diskutera, där är Jenny och jag. Erik skriver till oss så här. Jag undrar över om ordet rösta i val håller på att utvecklas åt fel håll. Man hör ofta vilket resultat en omröstning, exempelvis om Lucia, gav. Jag undrar då i mitt stilla sinne på vilket sätt en första röstning misslyckades eftersom man var tvungen att rösta om. Vi har många liknande fall med om någonting start. Omstart, där omstart verkställs om den första starten misslyckas. Omprövning av ett beslut utförs ifall något tidigare beslut visar sig vara misslyckat. Omplacering görs då något någon har placerats fel. Omorganisation verkställs då något har blivit bristfälligt organiserat. Och enligt all logik, omröstning utförs då ett tidigare röstningsförfarande inte har gett något klart resultat. Fortfarande går ju var och en och röstar på sin riksdagsledamot vart fjärde år, inte omröstar. Vilken fantastisk fråga vi fick igen här.
Just det.
Har du funderat på det här då?
Aldrig någonsin. Jag tänker, alltså, omröstning tror jag att det heter så för att man röstar om. Ja. Man röstar om någonting, inte röstar om. Förstår du? Man röstar om någonting, inte om att man röstar om på nytt. Så här. Och det är intressant, för man hör ju aldrig ordet röstning.
Nej.
Utan vi ordnar en omröstning där vi röstar om någonting.
Ja. För jag börjar gräva lite i det där. Och röstning är ju ett jätteovanligt ord. Alltså det förekommer inte ens i alla ordböcker och alla ordlistor. Och jag gick tillbaka i rullorna och börja titta på ordet rösta. Ordet rösta började användas i svenska för ungefär 500 år sedan. Och hur man beskriver detta, eller i definitionen av rösta, så står det att hålla omröstning. Alltså omröstning nämns redan vid rösta. Men sen finns det ju då förhandsröstning eller brevröstning. Finns. Och ordet omrösta sen, så det börjar användas parallellt och samtidigt i svenskan som rösta. Så det här du säger, Jenny, det ligger någonting i det, alltså omröstning och rösta, du röstar i en omröstning.
Just det. Och det är intressant, för att jag är ju i allmänhet för, det finns en sån här god princip för offentligt språk. Sen när man skriver privat eller könlitteratur så får man göra som man vill. Men när du skriver brukstexter, vetenskapliga texter, offentliga texter, så att om två ord betyder samma sak ska man välja det kortaste. Annars så ska man välja det som är korrekt. Och så jag tycker till exempel att, säg nu, mål är bättre än målsättning.
Ja.
Den sättning är någonting som brukar kallas skrytfena, att man gör någonting mer komplicerat än det behöver vara.
Mm.
Men samtidigt så tänker jag ändå det här att jag aldrig ens tänkt tanken på att man skulle kunna stryka om i omröstning och bara säga röstning. Och det visar väl, eller inte vet jag, min språkkänsla kan svaja.
Men det brukar det inte.
Att man aldrig säger röstning visar ändå att det är liksom omröstning som nu i det här fallet verkar vara det mest etablerade.
Fast röstning säger du då som sagt i förhandsröstning eller brevröstning? Du säger inte förhandsomröstning?
Ja, men då handlar det inte om, märker du att det är skillnad? Omröstningen är hela det här att nu ska vi ha en omröstning
om Lucia.
Om Lucia. Eller vilket förslag, vart vi ska åka på rekreationsdag eller vad som helst.
Mm.
Medan sen den här röstningen, så det är ju inte omröstning jag ägnar mig åt. Alltså, utan jag avlägger min röst. Då är det inte den här processen, utan Nej. Då är det det här att nu går jag och lägger min röst.
Men,
röstning är kanske det som den enskilda gör för att delta i en omröstning.
Mm. Men kan det också vara så att röstning blir bredare? Att omröstningen sker när det är färre alternativ? Alltså låt vara att det väl alltid finns x antal alternativ när du röstar. Men i ett riksdagsval så finns det tusentals potentiella kandidater eller kandidater, potentiella filurer att rösta på, medan omröstningen är mera begränsad. Kan det finnas en sån skillnad där?
Det tycker jag verkar lite som hårklyveri.
Ja, kanske.
Att jag tänker det här att röstning är det jag gör när jag går och avlägger min röst, medan omröstning är det som jag deltar i.
Mm. Så vi hade en omröstning, det kan vi säga att vi hade en omröstning om dagens ämne och det blev den dåliga svenskan och finlandssvenskan. Skulle vi haft en röstning så kanske det skulle vara sådär, då skulle man ha fått bara vad som helst.
Ja, men omrösta finns ju inte som verb, utan omröstning verkar användas som substantiv och sen då röstning om verbet.
Tusen tack Erik för en fantastiskt fin fråga. Skriv till oss, hörni, adressen är nastsistaordet@yle.fi. Men nu för den gången säger Jenny och Jens.
Morgens! Morgens.